Hej Petra.
Hej Karin.
Det här avsnittet, det kallar vi ju Vi kan inte låta bli.
Ja, jag tycker det är lite diffus titel, men okej. Okay. Vad är det vi inte kan låta bli då?
Ja, men det är ju att googla på amerikansk politik just nu. För det är som en riktig såpopera verkligen, en riktig följetong. Men med riktiga saker som står på spel. Du håller med mig om det?
Jag håller med, och jag tycker inte ens att man behöver googla. Utan jag tycker nästan att man blir förföljd. Alltså man sätter på tvn, man öppnar en tidning. På något vis så är det som att världspolitiken, eftersom Amerika ändå är en stor spelare, har bytt genre från att ha varit en allvarlig liksom dramaserie till att bli en absurd komedi, fast det egentligen inte alls är roliga saker som händer. Så tycker jag att det känns.
Ja, men du har helt rätt. En av de spelarna som tillhör det här nya laget, där verkligen allt kan hända, det är ju George Santos. Känner du till honom?
Ja, men det är ju han. Han har vi ju pratat om. Det är ju han som har hittat på sig själv. Som sa att han var judisk, men sen visade sig vara katolik, men Jew-ish. Han.
Det är en klassiker. Nu är han i alla fall utsparkad ur kongressen. De hade en omröstning härom veckan. Och det är faktiskt det enda som kongressen har tagit ett beslut där både demokrater och republikaner har varit överens, tillräckligt många i alla fall, att han skulle ut.
Var det 8 republikaner som röstade med demokraterna?
Wow, Petra.
Jag vet inte.
Så det vet jag faktiskt inte hur det var, men det är ju
3/4 majoritet, 311 mot 114 röstade ut Santos.
Plötsligt känner jag mig som en amatör på amerikansk politik. Mer än vad jag egentligen är.
Nej, det råkade bara vara så att jag printade ut mitt manus den här gången. Och eftersom jag visste att vi skulle prata om amerikansk politik så då kom ju han självklart upp.
Han kom självklart upp. Några andra saker som han då har gjort under resans gång, det är ju att han skapade en fake sida för en döende hund. En veteranhund.
Just det.
Som folk fick donera till, som han drog iväg med. Han sa att han hade vunnit en kupp i handboll, tror jag det var, eller volleyboll, på ett känt universitet. Inte gjort. Han sa att han hade gått på en väldigt prestigefylld skola. Inte gjort. Han sa att han hade väldigt mycket pengar och var stamkund på Hermès, tror jag det heter. De som gör sådana små scarves. Inte stamkund, men däremot är det en som har anklagat honom för att stjäla hans Louis Vuitton halsduk. Och ha den halsduken på sig när på sitt tal när han blev invald i kongressen. Så det som fascinerar mig faktiskt.
Men du, innan du talar om vad som fascinerar dig, du får inte glömma att han sa att hans mamma dog i 9/11.
Det sa han faktiskt.
När hon fortfarande levde. Och hon bor väl i...
De bor i Brasilien.
Ja, precis. De bor i Brasilien. Men det sa han. Alltså, lögnerna, digniteten är helt otrolig. Han sa också att han hade gjort karriär på Wall Street. Och att han vid flera tillfällen hade blivit tillfrågad vad omslag på Vogue.
Alltså... Jag skulle aldrig våga säga de här grejerna. Det är ju patologiskt, jag hör ju det. Hans mamma var i själva verket städare. Och de hade det ganska knapert. De flyttade mycket på grund av att hon var spelmissbrukare. det blir för, jag förstår varför du skrattar. Det blir för mycket. Men det är ju någonting patologiskt. När du tror att du kan säga de här grejerna som går att kolla upp.
Precis, och det är ju intressant också att han i diskussioner har tagit upp andra människor som sitter i kongressen och senaten som har också ljugit. Men de har ju ljugit om typ att de har skattat fel eller alltså den typen av lögner. Men Santos, han har ju hittat på en helt egen ny persona.
Ja, det är helt fascinerande. Och det är två grejer jag tycker är fascinerande. Det är dels att han har valt de här lögnerna som är så lätta att kolla upp. För man fattar ju att han ändå har lite brains. Så varför valde han de lögnerna?
Mm.
Och sen nummer två, hur de runt omkring honom som absolut måste sett det här.
Mm.
Varför de valde att hålla tyst så länge. Och vänta så länge med att kicka ut honom helt enkelt.
Mm.
De två grejerna tycker jag är fascinerande.
Otroligt.
Jag vet inte som många sådana här lögnare, men jag kommer ihåg en kille, du vet, när vi jobbade på Trickster som var praktikant. Och en dag så kom han sent och då sa han, ursäkta att jag är sen, men jag fick en hjärtattack på Järntorget.
Det här kommer inte jag ihåg.
Ja, och det tror jag är det närmsta jag ändå kommit George Santos kvalitet. Liksom.
Ja, jag kom att tänka på, om vi nu ska dra så här personliga paralleller. Han som skulle frakta våran matta till Italien för något år sedan, om du kommer ihåg.
Jag kan aldrig glömma han
för
som
du,
skulle...
Du var ju hemma hos oss och tog emot han som skulle hämta mattan. Och de lögnerna från att vi beställde den här mattleveransen från den här Jockes frakt. Från att vi beställde den här mattleveransen från Jockes frakt. Lögnerna kring hur mycket det stormade för att den här bilen skulle komma. Det var en enorm storm, en tornado
men
i Norge.
Men berätta, mattan skulle från Göteborg till ert hem i Italien, eller
precis,
hur?
Precis. Och det var också sådana där, lögnerna hade liksom ingen proportion. Du ringer ett vaktbolag, eller ett frakt, inte vakt, fraktbolag. Och de blir försenade två dygn.
Mm.
Och det blir värre och värre. Först är det en storm i Norge, sen är det liksom en tornado i Norge. Allting hände just den här fraktbilen. Och till slut var ju vi tvungna att åka till Italien eftersom vi hade bestämt saker längs med vägen. Och då frågar jag ju stackars dig om du kunde ta emot den här frakten. Alltså det här är ju som en konstig
jag inte utring. Ta emot frakten utan skicka iväg frakten.
Ja just
frakten.
Det, någon var tvungen att vara hemma hos oss och ge dem. Det var inte bara en matta utan det var några kartonger och några mattor. Men det var en matta som betydde mycket. Nu har Martin, min sambo, också upptäckt att hans fina kostym är försvunnen. Så nu är han fortfarande arg på Jockes frakt. Men sen fortsatte du det där med att det var smugglare från Rumänien och den här frakten hade ju blivit så här kidnappad och alltså historien som vecklades ut och de människorna man fick kontakt med när man jagar den här frakten.
Men jag kommer ihåg
helt sanslöst
att ni blev något sånt där sorgligt community runt det här bolaget som liksom hade kontakt med varann och...
Ja, det var ju så. Några fick tillbaka det de hade skickat och andra fick inte det.
Ja, nej, ja, men absolut.
Ja.
Absolut,
ja, en
lögner.
Liten utvikning från... Men just sådana här människor som... Det finns ingen hejd på vilka dimensioner lögnen tar.
Ja, det är... Precis, och vid en viss gräns när de inte är så farliga så är det ju, kan det ju vara underhållande. Men man vill inte ha dem för...
Man vill inte det. Det var fint att han i alla fall sa när han lämnade Kapitolium så stod det ju en massa press där och då så sa han: varför skulle jag vilja stanna här? Åt helvete med det här stället, sa han innan han klev in i sin bil.
Ja, men han har helt enkelt sin geist kvar, kan man säga.
Precis, och tydligen så visade det sig sen att hans partikamrater hade försökt förmå honom att avgå ganska länge, frivilligt. Men det var han själv som ville ha en omröstning. För att sluta utan en omröstning skulle göra att de andra vann. Och det ville han alltså inte. Och tydligen har han redan överlevt, det här läste jag på CNN. Ja. Han har redan överlevt två tidigare omröstningar om uteslutning. Men nu kom det en rapport från kammarens etikutskott. Och efter den rapporten så kunde han inte längre hålla sig kvar. För rapporten slog bland annat fast att Santos går inte att lita på. Och att de hade samlat in överväldigande bevis på lagbrott. Bland annat ska han ha bokfört botoxbehandlingar, lyxshopping och kasinobesök som kampanjkostnader.
Och även OnlyFans.
Oj.
Men vi har ju en relativt ny spelare också som inte går av för hackor. Ja, men Mike Johnson tänker jag på.
Den nya Speaker of the House.
Speaker of the House.
Berätta om honom. Jag vet inte så mycket mer än att han är ultrakonservativ.
Ja, det var ju en situation när McCarthy, som tidigare var Speaker of the House, det vill säga ordförande i representanthuset i USAs kongress.
Som talman ungefär, va?
Ja, men jag vet inte exakt. Nej. Det kommer en viss makt med den rollen. Det är du som styr över vad som ska ske på de här gigantiska mötena. Mm. Och du är också tredje i raden att ta över ifall någonting händer presidenten, vicepresidenten. Sen är det du som är närmast i kön. Tänk dig det, Petra.
Ja, och han var ju inte någon särskilt känd politiker innan han...
Han var ju inte särskilt känd. Nej. Och det är ju lite delvis därför han lyckades bli speaker. För att McCarthy, som var det, han blev utkickad för att han inte gjorde som en väldigt radikal grupp som kallar sig MAGA. Han gjorde inte som de ville och därför så gick de samman med demokraterna och lyckades rösta ut McCarthy.
Precis. Jag är väldigt förvånad över demokraternas agerande där.
Ja, de träffades för att tala om hur de skulle stötta McCarthy. Men på det mötet så när de pratade så kom det bara upp hur otroligt mycket han hade ljugit och svikit och varit en dubbelnatur. Så istället beslutar de sig för att nej, men vi kan inte stötta den här personen.
Nej.
Och de visste ju inte heller vem som skulle komma efteråt. McCarthy också helt galet. Han tog inte det här bra. Så att han blev sen anklagad för att ha armbågat en av dem som röstade ut honom i njurarna när han bara gick förbi i korridoren.
Och inte nog att han bara gick förbi, han viskade också kyckling till den personen. Alltså enligt några som stod runt omkring.
Ja, men jag menar, kan du tänka dig att Kristersson bara liksom viskar kyckling till Ebba.
Vad det gäller Kristersson så kan jag tänka mig nästan vad som helst, måste jag erkänna. Men jag förstår vart du vill komma.
Ja,
det finns ju ändå, alltså det som att alla sätt som man beter sig har upphört i det republikanska partiet i USA. Det är ju det världen tittar på med häpnad. Det är ju helt otroligt det som händer. Hur de talar med varann, hur de behandlar varann. Alltså det är helt sanslöst. Det är därför vi är tvungna att prata om det här. Vi måste få det ur våra system.
Det är en upplösning av normer, Petra.
Det är ju det.
I det här läget då så blev det kaos. De försökte rösta fram en den ena, en den andra, men det var ju alltid någon som höll emot. Så dyker den här Mike Johnson upp. Välklädd, välkammad, småleende, psykopatisk tycker jag han ser ut, men han ser väldigt städad ut. Och ingen kände till så mycket om honom och han fick det här jobbet. Sen så var det någon som googlade Mike Johnson.
Bara att de googlar? Ja, okej, okay, låt höra. Vad hittar de?
De hittade en person som jämförde att göra abort med att behandla fostret som i ett koncentrationsläger. De hittade en man som hävdar att vi ska inte glamorisera homosexualitet och att homosexuella äktenskap, det bringar kaos och sexuell anarki. Och det har jag tagit, det har varit citat i New York Times då. Och han hör alltså till de här kristna nationalisterna som är av ett ganska hardcore slag i USA. Efter att han hade blivit vald till ordförande så föll han på knä på golvet i kongressen tillsammans med andra republikaner och så bad de tillsammans och tackade Gud för att Mike Johnson hade fått det här jobbet. Men det är vissa mystiska grejer med honom, inte bara det här.
Oj, låt höra.
Hans fru, var är hon? Var är hans fru? Hon kom inte till... Men vad fasen, översätt det här åt mig. Inauguration, ja,
när han valdes in.
Ja, precis, när han valdes in. Och vet vad det berodde på, Petra?
Nej.
På att hon hade bett så mycket.
Just det.
Så hon var uttröttad.
Just
men apropå George Santos, apropå den här killen som sa att han kom för sent för att han hade fått en hjärtattack, apropå mattan... Det verkar troligt.
Nej.
Att hon bad så mycket, att hon inte kunde komma när hennes man blir liksom speaker of the house.
Men har du sett henne? Finns hon?
Blond, jättesnygg, jättestädad, ser ut som en jättebra fit till honom. Han har också en sorts porrdetektor på sin telefon.
Åh, som han har tillsammans med sin son.
Med sin son. Så att om sonen kollar på porr eller någonting som sökmotorerna tror är porr, så larmar det i Mike Johnsons telefon. Du skrattar.
Ja, alltså jag skulle aldrig någonsin komma på tanken på att övervaka min son.
Nej,
på det sättet.
Nej.
Men det är ännu mycket konstigare att sonen har samma funktion på sin telefon. Så att sonen hör om pappan råkar googla på någonting som skulle kunna vara porr.
Det är jättekonstigt. Men han berättade, såg jag på en panel, att om det här då. Och han sa att det pingade i min telefon och jag tittade, vad är det han har varit inne på? Men det var bara några medelålders lärare som stod och pratade. Så jag vet att han har rent mjöl i påsen.
Ja. Alltså tänk att ha den relationen till sitt barn. Och att man vill ha ett barn som inte har minsta lilla hemlighet. Alltså jag menar inte att barnen ska titta på porr. Men att gå in på det sättet. Att ha den typen av övervakning.
Ja, jag tycker det är, men överhuvudtaget så tycker jag att det är otroligt obehagligt när föräldrar är för intresserade av sina tonåringars sexliv. Det ger mig alltid en känsla av obehag när det ska kontrolleras. Och ofta är det ju i religiösa kontexter, olika religioner.
Man känner verkligen att det finns en skugga som är gigantisk.
Som är helt incestuös. Jag tycker det är otroligt obehagligt. Mm. Men det värsta kanske, ur politisk synvinkel, för allt det här andra är ju någonting som gör att många tänker, åh, han är en främmande fågel, han är inte som mig.
Mm.
Vilket ju påverkar i politik.
Mm.
Men det värsta är kanske att han är en av dem, för han är advokat, som försökte påverka kongressen att inte godkänna valet av Joe Biden med argumentationen, vi kan väl göra det här för Trump. Och det här skriver Liz Cheney om i sin bok.
Precis. Det är en av de böcker som jag ser mest fram att läsa det nya året. Den och Hemliga brev heter väl den här boken som Jan Myrdals son har skrivit. Har du hört talas om den boken?
Jag har hört talas om den.
Mm. Där är också på tal om att framställa sig, nu hoppar vi lite hit och dit, men Jan Myrdal har ju skrivit så elakt i sina barndomsskildringar om sina föräldrar, Alva och Gunnar Myrdal, att de är iskalla, vidriga, är ett ord som man väldigt ofta använder om sin pappa till exempel. Och också att hans mamma var helt ointresserad av honom. Men hans son, som han själv har brutit med, därför att han blev väldigt förälskad i en annan kvinna, så då lämnade han hustru och barn och struntade i dem helt enkelt, med argumentationen att han blev så förälskad. Den sonen har hittat brevväxlingen mellan Alva, Gunnar och Jan.
Mm.
Och de försörjde ju honom och försökte stötta honom och hjälpa honom långt upp i medelåldern.
Wow.
Så bilden han har målat av de föräldrarna stämmer inte alls. Oj, nu har vi ett flygplan. Kommer det inte väldigt nära det här flygplanet? Är inte det? Vad konstigt. Hjälp. Man blir rädd, det händer så mycket konstigt. Det är NATO.
Ja, Myrdal.
Myrdal, ja. Det som är, jag har ju inte läst den här boken än, men den går in i väldigt mycket om vad vi pratar om. Men det som var tragiskt där, det var ju att Alva Myrdal blev helt knäckt när han publicerade de här skildringarna. Det är ju allmänt känt att hon kom aldrig över det. Hon kunde aldrig komma över hur han skrev om henne. Och då blir det än mer sorgligt att höra att i de här hemliga breven då, som han gjorde allt för att de inte skulle komma ut.
Mm.
Där sträcker hon sig efter honom. Hela vägen in i kaklet, om man får säga så. Men Liz Cheney, hon är väl en spännande figur också.
Alltså Liz Cheney är ju mer spännande än de här vi har diskuterat tidigare. För Liz Cheney är ju en person som mitt i alla frestelser att ta sig fram, att få makt, att sko sig, avstår från det. Och det är inte bara så att hon avstår från det, utan hon är unik i det tillsammans med Adam Kinzinger i representanthuset. Så att hennes psykologi och varför hon klarar av att säga nej, men jag orkar inte ljuga, så här ligger det till, vi måste sätta demokratin främst före vår egen vinning. Det är ju på ett sätt mycket, mycket mer coolt och spännande och allting.
Hon ledde ju utredningen efter att Donald Trump försökte ändra sin valförlust till seger. Och nu har hon alltså gått till angrepp mot sitt eget parti i den här nya boken. som jag inte vet vad den heter. Men hon har i alla fall skrivit där att som nation överlever vi inte en president som är villig att riva upp grundlagen. Och bara några dygn efter det här stormningen av kongressen den 6 januari 2021 så röstade ju hon för att ställa honom inför riksrätt. Och det var bara några få i hennes parti som gjorde samma sak. Och året efter så förlorade hon sitt eget omval. Hon röstades bort och blev sen viceordförande i utredningen som granskade Trumps försök att ändra valresultatet. Alltså tänk den känslan att stå inför alla de här före detta partikamraterna, så ensam som hon ändå var.
Ja, det är helt otroligt. Och en grej hon gjorde, det var att hon ställde upp för omval i sitt distrikt. Och det var helt klart att hon skulle förlora det. Men hon pratade med en vän och sa till honom att jag vet inte vad jag ska göra. Ska jag ställa upp för omval eller inte? Och han sa, kommer det hjälpa dig i din kamp mot Trump och de här? Och hon sa, jag insåg att det skulle göra det, så jag ställde upp för omval, bara för att förlora.
Mm.
Så det är väldigt kaxigt verkligen. Och jag kan säga att Liz Cheney, hon är en hök. Hon är en krigshetsare. Hon vill att allting ska vara på marknadens villkor i princip. Det här är en riktigt, riktigt konservativ person med amerikanska mått mätt. Så det är inte så att hon delar åsikt med de här demokraterna som hon samarbetar med. Men hon säger, det här är större än mig. Och en cool grej, hon blev ju ordförande i det här utskottet som granskade vad som hade hänt 6 januari när kongressen överfölls. Och det var Nancy Pelosi som ville att hon skulle vara ordförande. Och en person som arbetade hos Nancy Pelosi samlade de 10 värsta sakerna som Liz Cheney hade sagt om Nancy Pelosi. Det var inte snällt och visade den för Nancy Pelosi. Liksom.
Ja.
Ska vi verkligen ta in henne? Och då sa Nancy Pelosi, varför besvärar du mig med saker som inte spelar någon roll?
Hon var hård. Eller hon är väl kvar?
Hon är kvar, även inte som ordförande. Men hon är kvar.
Hon är kvar. Oath and Honor, A Memoir and a Warning heter hennes bok. Så att hon är ju väldigt inne på heder på sätt och vis, alltså att man har ett hedersuppdrag och liksom. Men jag tycker det är roligt det här, i boken kritiserar hon bland annat just Kevin McCarthy som vi pratade om. För att efter presidentvalet 2020 så snackar de med varann, och då berättade han att han hade pratat med Trump. Och presidenten visste om att han har förlorat valet enligt McCarthy. Han vet att det är över. Han måste gå igenom alla stadier av sorg, sa han enligt Liz Cheney då i hennes bok. Men strax efteråt så dök McCarthy upp på Fox News med ett helt annat budskap. President Trump vann det här valet, sa McCarthy nu. McCarthy visste att det han sa inte var sant, skriver Liz Cheney i den här boken. Och det är ju liksom precis så man tror att det är, eller jag tror att det är, eller de flesta normala människor, eller vad man nu ska kalla det. Det är väl ingen som tror att Trump på riktigt tror att han vann valet?
Alltså, han kan nog ha övertyga sig själv i stunden, ungefär som en skådis kan övertyga sig själv i stunden om att jo men så här är det ju, jag är ju här nu ungefär så, men nej, det kan inte ha börjat så.
Han ligger starkt nu, det är obegripligt, men jag tror igår såg jag att han ligger ungefär på 51%. Han använder ju sina framträdanden i rätten som valmöten nästan. Alltså åtminstone pressuttalandena han gör efteråt. Och hans position stärks i och med att han kampanjar som åklagad potentiell brottsling.
Ja, det går inte att jämföra med någonting som händer i Sverige. Jag menar, Ebba Busch blev ju dömd nu för... vad fasen var det?
Jag har ingen aning.
Jo, men hon skrev ju på att hon var skyldig till att ha... hon berättade att någon... förtal var det. Det var förtal som hon skrev på att hon var skyldig till. Men... det är ju ingenting.
Det är ju larvigt.
Det är ingenting. Petra, jag känner mig helt utmattad nu efter allt prat om amerikansk politik.
Ja, jag håller med dig. Alltså någon gång inom en snar framtid så skulle jag vilja prata om Robert F. Kennedy Jr.
Vi kommer inte kunna låta bli.
Nej, vi kommer inte kunna låta bli. Och jag vet inte om du kommer ihåg, men jag slog ju vad med dig. Men du ville ju, precis som Martin som jag lever med, inte anta mitt vad. Därför att både du och Martin antydde att jag var en tokstolle. Men jag kanske får några av våra lyssnare på min sida. Jag har nämligen slagit vad om att Robert F. Kennedy Jr. kommer att vinna valet.
Ja, men alltså, så länge vi inte slår vad om pengar så slår jag gärna vad om det, Petra. Mm. Jag slår vad om att Robert F. Kennedy Jr. inte är USAs nästa president.
Vi får väl se.